Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får vara i din närhet. Tack för gudstjänsten, att vi har denna fantastiska möjlighet. Att den erbjuds oss om och om igen. Det är inte alla kristna i världen som har denna förmån. Hjälp oss att ta vara på den. Tack för att du vill vara hos oss med din heliga ande. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan nu för det som du vill ge genom ditt ord. Vi lägger den här stunden i dina goda och mäktiga händer. I Jesu namn. Amen. När Sebastian Staxet blev intervjuad i radio häromsistens om filmen som han är med i och om hans kristna tro, så fick han frågan om det ändå inte var så att han var hjärntvättad. Då svarade han: jag var smutsig. Jag kanske behövde bli hjärntvättad. Så otroligt avväpnande. Vad ska en sekulär journalist svara på det? Det går liksom inte. Jesus frågar ju ibland människor: vill du bli frisk? Och till den frågan så ställde de sig väldigt olika. Somliga blev glada över att kunna bli hjälpta. Men andra lämnade Jesus. Och idag skulle nog kanske en vanlig reaktion kunna vara att man kan bli kränkt över att Jesus skulle ha påstått att man är sjuk. Vem är han att definiera vem jag är? Vem är han att säga att jag är sjuk? Och det problemet, eller på nusvenska utmaningen, har kyrkan i stort. För det är väldigt mycket i kristen teologi och förförståelse som träder fram mot en väldigt mörk bakgrund. Det är många stora ord som man måste stå ut med om man vill tillägna sig en kristen världsbild. Synd, förlåtelse, dom, nåd, rättfärdiggörelse. Därför kan jag ibland bli lite trött när jag hör människor inför begravning eller dop säga: ja, vi vill ju gärna att det ska vara lite lättsamt. Begravning, ja, det är inte så konstigt. Där skulle man kunna hitta en liksom gemensam grund att det ändå är allvarligt. Men även dopet har ju en väldigt mörk fond. Varför behöver vi ljuset om inte för att världen är mörk och för att människohjärtat är mörkt? Att dö och uppstå med Kristus, som dopet påstås handla om, hur skulle det kunna vara lättsamt? Jag tänker att kanske finns det en missuppfattning i svensk kultur om allvar. Vi är lite rädda för allvar. Vi vill inte att det ska vara för tungt. Och några av er har säkert hört mig, för jag har tänkt på det så ofta och berättat om det också. Hörde för många år sedan en radiokorrespondent, Kjell Albin Abrahamsson. Han kom hem till Sverige igen. Han hade bott i Polen i många år. Och han fick frågan vad han saknade mest från Polen. Och då svarade han: allvaret. Att människor tycker det är intressant och meningsfullt att tala om de stora frågorna. Och vrida och vända på dem och umgås med de stora frågorna. Helt frivilligt. För det är ju inte lätt att leva. Bäst i test i all ära, men det är faktiskt inte lätt att leva. Inte för någon. Och man behöver vissa verktyg för att ta sig igenom livet med integriteten i behåll. Och enligt ett bibliskt sätt att se det så behöver människan hjälp. Vi är inte friska, goda, snälla. Vi vill inte alltid väl. Vi kämpar inte alltid mot våra dåliga vanor. Vi vill inte alltid det som är rätt. Vi låter ofta bli att göra bra saker för att vi inte ids och så vidare. Och därför så är det intressant att ställa sig själv inför Jesu fråga: vill du bli frisk? När man ser någon som Sebastian Staxet så blir det så uppenbart. Det finns ett före och ett efter, och folk som möter honom märker ett nytt ljus i hans ögon. Men för många av oss är det inte nödvändigtvis på det sättet. Vi kanske har glidit in i en tro. Vi kanske inte kan minnas någon tid när vi inte trodde. Vi kanske har det hyfsat väl i vår ordnade medelklasstillvaro. Vi betalar vår skatt och vi gör så gott vi kan. Vi sopsorterar. Vi skulle aldrig ta droger. Vi skulle aldrig kolla på porr. Det är lätt då att dra slutsatsen att den som frågar om jag vill bli frisk är ute efter att provocera mig. Som Kenicki säger i den gamla filmen Grease, he's cruising for a bruising. Men vi behöver alla Gud för att leva. Vi klarar inte att hålla oss friska till kropp, själ och ande. Vi är inte perfekta. Det hör inte till människans privilegier att vara perfekt. Somliga har förmånen att under delar av sitt liv se perfekta ut. Men även de är, om man tittar nära, mer eller mindre kantstötta. Och därför så ska vi, när vi nu tar oss an dagens evangelieberättelse, inte tänka in de här spetälska i en alldeles egen kategori som inte skulle ha någonting med oss att göra. Vi ska inte avfärda dem. Utan istället så kan vi öva oss i och säga med Gustave Flaubert, ni vet den franske romanförfattaren som skrev Madame Bovary. Han sa ju Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, den här kvinnan med det dåliga äktenskapet som är otrogen. Madame Bovary, det är jag. Var man spetälsk vid den här tiden så var det ju inte bara det att man var sjuk, utan dessutom så var man ju tvungen att vistas utanför gemenskapen. Man fick bo för sig själv. Och ett symptom verkar vara med den här sjukdomen som man nu kallar lepra. Det är att den sjuke gradvis förlorar känseln i de kroppsdelar som är drabbade av bakterien. Och eftersom känseln blir sämre så kan det leda till skador på extremiteter, fötter och händer och fingrar. Och när man inte känner ordentligt så är man inte heller tillräckligt försiktig. Man kanske tar med handen på en kastrull och så känner man inte att den är het och då bränner man sig. Vi hör att de här 10 spetälska som Lukas berättar om, att de ropar på avstånd till Jesus. De håller sig på sin kant, men de vill ändå ha kontakt. Många gånger i Nya testamentet så sker ju helande genom handpåläggning. Andra gånger endast genom Jesu ord, eller till och med att någon bara rör vid hans kläder. Och vid det tillfället så skriver Lukas, som ju många antar faktiskt var läkare själv, att Jesus kände att kraft utgick från honom. Här ger Jesus de här männen en verklig utmaning. De behöver gå i tro. De behöver gå till prästen. Prästerna var de som kunde friskförklara spetälska sjuka. Och de knallar iväg. Inte så lätt var det för Naaman, en annan spetälska sjuk som vi hör om i Bibeln, fast i andra kungaboken. Han var överbefälhavare hos den arameiska kungen. En framstående man, men dock spetälsk. Genom en tjänsteflicka så fick Naaman kontakt med profeten Elisa som sa att han skulle doppa sig 7 gånger i Jordanfloden. Då skulle han enligt profeten bli frisk. Naaman blev förorättad och provocerad. Det där smutsiga vattendraget, vad var det jämfört med floden i hans vackra hemtrakt Damaskus? Det var liksom under hans värdighet att göra något så fånigt och meningslöst. Och till råga på allt, den uppenbarligen väldigt ouppfostrade profeten kom inte ens ut för att hälsa honom välkommen, utan nöjer sig med att skicka bud genom tjänstefolket. Honom, den arameiska kungens ÖB, det är ju inte klokt. Men det är alltså den här tjänsteflickan som gör att Naaman kommer i kontakt med Elisa. Hon var krigsfånge från Israel och, som någon exeget skriver, antagligen en ganska ovillig missionär. Varför skulle hon hjälpa representanten för sin egen olycka? Vi vet inte vad som drev henne, men vi vet att vid olika tillfällen i Bibeln så läser vi om människor som hamnar i väldigt svåra lägen och blir till välsignelse. Just där. Vi kan bara tänka på Josef och hans omsorg om Potifar och Egypten. Eller tänk på Rut som dimper ner i Juda. enka, främling, moabit, vilken loser, och som sen blir stammor till kung David. Naamans dilemma känns särskilt i vår tid. Vi kan citera Johannes 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Är det verkligen möjligt? I och för sig var Elisa samarier eller bodde i Samaria, men ändå. Som Naaman tyckte Jordan var under hans värdighet och smutsigt, så ser ju många människor idag på Israel. Smutsig regering, smutsigt krig. Men det är någonting där som vi inte ska förakta. Som Naaman blir alldeles ren när han till slut ändå ödmjukar sig och gör som profeten befallt honom, så ska vi vara tacksamma mot den judiska traditionen. Sen kan vi också minnas vad sonen till en av grundarna till Hamas har sagt. Jag vet inte om ni har talat om honom. Jag blev kristen för att jag blev övertygad om Jesus Kristus som, alltså hans karaktär som person. Jag älskade honom, hans vishet, hans kärlek, hans ovillkorliga kärlek. Och jag förstår att när han finns hos andra människor i Mellanöstern så kommer det att bli en förändring. Jag försöker inte omvända hela Israels nation eller palestinierna till kristendomen. Men man kan berätta för dem om kärlekens ideologi, om förlåtelsens ideologi, om nådens ideologi. Det är ett väldigt starkt vittnesbörd. De här spetälska som Lukas berättar om, de verkar inte som Naaman ha någon stolthet som står i vägen. De gör som Jesus säger. Och när de är på väg till prästen så blir de rena. Det är så enkelt, kanske är det lite för enkelt. Naaman, han försökte betala profeten Elisa när han hade blivit frisk. Han försöker köpa sig ur tacksamhetsskulden. Det är ett väldigt vanligt knep. Jesus kräver ingenting av de här 10 männen. Han säger inte, hör av er sen så kan jag lägga upp lite före- och efterbilder på mitt Instagram. Utan de har bara ropat till honom och han hjälper dem. Men vad är det för skillnad på de där 9 första och den sista? Han är den enda som vänder tillbaka och som verkar känna ett inre behov av att tacka. Och ett inre behov att rikta sitt tack liksom personligt. Han vill träffa den som har hjälpt honom. Och så faller han på knä inför Jesus. Det verkar ske helt spontant. Inte så här, nu måste jag knäfalla. Utan det är bara, han kan inte låta bli. Att Lukas nämner att mannen var samarier, det är nog en blinkning till judiska läsare. Judarna och samarierna var ju i fejd och judarna betraktade inte samariernas blandreligion med blida ögon. Men även samarier omfattas av Guds kärlek och omsorg och är kallade in i en personlig relation till Jesus. Det är inget beräknande över den här mannens agerande. Det verkar verkligen ske helt spontant. Hans hjärta liksom svämmar över av glädje och tacksamhet. Precis som prins Daniel sa, ni vet, känslorna är all over the place. Och det är när vi faller på knä inför Jesus som han kan möta vår blick och resa oss upp. Jag tänker på titeln på Lauren Daigles låt, Look Up Child. Jag vet inte om ni har sett hennes skiva, men det är så fint. Det är henne i profil där med den här dreadlocks-frisyren och sen så tittar hon uppåt. Och det är detta som fullbordar helandet. Att vi som barn ser upp i Jesu blick och får möta hans kärlek personligen. De andra blev rena. Det står om den här mannen som kom för att säga tack att han blev räddad. Nu är jag lite kritisk alltså mot Bibel 2000, för där står det ju bara din tro har hjälpt dig. Vem har kommit på det? Grekiskan säger, din tro har räddat dig. Alltså samma ord som frälst. Skillnaden mellan att bli ren och att bli räddad är att även om vi blir friska från någon sjukdom, alltså helade, så kommer vi förr eller senare, om vi lever på egen hand utan Gud, att dö. Människan har inte i sig någon kvalitet som gör att hon kan transportera sig till evigt liv. Men att bli räddad, det är dels att helandet fördjupas. Att vi inte bara stannar vid själva gåvan, utan söker och kommer i gemenskap med givaren med stort G. Och dels att gemenskapen med Jesus är det som räddar också i ett evighetsperspektiv. På egen hand har människan inte tillgång till evigt liv. Liv som inte dör. Tyvärr verkar det faktiskt inte vara så. På egen hand så dör vi. Men tillsammans med Jesus kommer saken i ett annat läge. Och här har vi den här mörka fonden igen. Vi kanske blir väldigt illa till mods och provocerade av tanken på att räddning och evigt liv inte skulle vara one size fits all. Så provocerade att vi inte ser skogen för alla träd. Skogen då, att Jesus dött för oss, att han betalat skulden som vi sjöng om, att vi kan gå fria och vara fria tillsammans med honom. Vill du bli frisk? Vill du bli räddad? Kanske är jag där i mitt liv, om jag ska vara uppriktig, att jag inte tycker att jag behöver bli räddad. Jag kanske tycker att jag har det bra som jag har det och att allt flyter på. Att jag inte vill bli störd av allt det där allvarliga pratet. Men jag tror att det finns ett gott allvar som går att förena faktiskt med humor. Det är alltid förresten Joel tyckte varit en bra grej med dig. Att du är kombinerar detta. Det hoppas jag att ni får glädje av här. Ja, det tror jag. Men det finns ett allvar som liksom vill föra oss åt rätt håll. Som vill föra oss hem. Och det allvaret ska vi inte vara rädda för. För det är som Caroline Krook sa en gång för länge sedan. Man kan fira jul med Kalanka, men man kan inte dö med Kalanka. I det läget så krävs det helt andra saker. Mognad, vishet, uthållighet, lyssnande och verklig kärlek. Det innebär förstås inte att det inte kan vara jobbigt också för kristna människor att dö. Men har man här i tiden, i sitt liv, börjat att umgås med Jesus, så kommer relationen att bära också då. Då vet man att man inte är ensam, även de dagarna det känns som att man är ensam. Och därför så är detta en underbar söndag, att vi får öva oss i att tacka. Öva oss i att inte tycka att det är under vår värdighet att tacka. Det finns en facklig slogan som heter stolta, inte nöjda. Den är inte bra alltså. Den är faktiskt inte bra. Vi ska öva oss varje dag i att tacka människor. Vi ska tacka Gud för varje ny dag. För hans godhet och hans närvaro. Hans kärlek som inte väjer när det är tufft. Det är en god Gud vi har som säger till oss, look up child. Många människor säger, och vi har säkert sagt det själva också, i jobbiga och sorgliga situationer, varför skulle det här hända mig? Men egentligen, varför inte? Hur kan jag säga, och var får jag det ifrån, att allt bra är normalt? Och att det jobbiga i livet är avsteg från normaliteten? Var skulle jag få det ifrån? Varför säger vi inte till exempel vid den här underbara födelsedagspicknicken på Tjolöholm med familj och vänner? Varför skulle det här hända mig? Det är storslaget att ha fått livet. Att få uppleva hösten som nu, eller våren, eller solnedgångar, eller vänskap och äppelkaka. Det är verkligen storslaget och förunderligt att ha fått livet. Och förunderligt att kunna ha Jesus till vän. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och samveten hos Kristus Jesus. Amen.